Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa, en podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Och vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd om hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Lisa.
Hallå, hallå.
Och jag heter Alexandra. Nu kör vi!
Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Kärleksförsäkringen. Idag kommer vi prata om ett viktigt ämne. Vi kommer prata om varannan veckalivet, om att leva som frånskilda och vad som händer då vad gäller relationen, ekonomi och välmåendet. Och idag har vi bjudit in en fantastisk gäst som ska hjälpa oss att prata om det här och ge insikt. Och det är Linda Ljunggren Syding som är i grunden familjerättsjurist men har också startat bolaget Varannan vecka.
Lite röd på kinderna.
Nej, men vi är så glada att ha dig här och vi har ju följt varandra ett tag.
Ja, det är ni som gör så fantastiska saker tycker jag. Som familjerättsjurist har man ju sett och pratat med så många. Framförallt kvinnor då, såklart, som vid en skilsmässa är helt förtvivlade. När man inte har förstått att pensionen, den får man inte liksom dela i bodelning.
Nej.
Typiskt sett.
Ja.
Det är ju så många kriser på samma gång.
Exakt. Och mycket känslor.
Ja, alltså det är bara kastas rätt ut i ovisshet och otrygghet när man heller inte förstår liksom hur blir det för mig ekonomiskt?
Ja. Men berätta Linda om din bakgrund lite och vad du gör på dagen och hur du har gått då från familje, att vara familjerättsjurist till att faktiskt vara entreprenör och i startgruppen av en framgångsrik entreprenörsresa.
Ja, jag träffade min medgrundare Elisabeth som också är familjerättsjurist. Vi träffades hos en gemensam arbetsgivare. Jag jobbade som marknadschef men hon jobbade då som familjerättsjurist. Och jag gjorde det också i mitten på 2000-talet. Jobbade jag på advokatbyrå som ombud i vårdnadsmål och så. Och vi gick ut åt lunch en dag och ventilerade våra liksom, gemensamma frustrationer just kring hur reaktivt det känns att vara just jurist i ombudsroll. Att man träffar föräldrarna så har det gått liksom ofta ganska lång tid. Konflikterna bara eskalerat. Det är ingen som har liksom lyckats hjälpa dem på vägen. Nej. Riktigt. Och så barnen då som är liksom osynliggjorda i det här. Inte för att föräldrar är elaka eller taskiga utan för att de är fullt upptagna med att känslomässigt liksom, ta sig igenom det här familjeuppbrottet och ha svårt då att hitta lösningar.
Är det därför, är det den målgruppen ni fick då, att de som kanske inte klarade av att reda ut det själva utan de som behövde en opartisk person för att säga vad som
Jag skulle säga dels dem, men också de som... Det är klart att det finns människor som verkligen ska träffa en jurist och snabbt som tusen till domstol. Vi har färskt i minne fortfarande Tintinfallet. Det är ett exempel på konflikter som egentligen inte handlar om föräldrar som bråkar och inte kommer överens, utan det handlar ju om att en förälder försöker skydda sitt barn från en olämplig förälder. De fallen ska alltid upp i domstol.
Men de här som liksom inte riktigt lyckas skilja på de egna känslorna, de egna behoven, och därmed hittar liksom problem i schema, bytesdagar, vilka kläder som ska köpas, vem som ska betala vad. Många av dem tror jag hade verkligen kunnat liksom besparas väldigt mycket stress och skuld och konflikter om de tidigare hade kunnat liksom få hjälp och bara exempel på så här kan det lösas, så här kan man tänka, det här är en kompromiss som kanske kan funka.
Mm. Så blev det då som ni kom in, ni blev liksom både en ett juridiskt ombud men kanske också lite av ett ventilerings... plank, liksom någon som fick ta allting som en utav parterna kanske behövde få ur sig.
Ja, men jag tror det är ingen slump att det är så många kvinnor som är familjerättsjurister. Mm. Därför att det handlar ju såklart om juridik, men mest är det ju också liksom att kunna möta människor i den kris. Och att liksom kunna
vara ett stöd.
Och man får ju vara väldigt mycket liksom psykolog, vilket vi inte har kompetenser till egentligen, men man utvecklar också en liksom människoskill där man måste ju vara såklart empatisk och inkännande. Men absolut.
Var det båda föräldrarna som kom till er, eller märkte att det var specifikt kvinnor som sökte hjälp eller män?
Nej, jag skulle säga att det är ju både liksom män och kvinnor. Oftare så kommer man ju som par när man vill ha hjälp med liksom bodelningen, då kommer ofta båda tillsammans och bara nu ska vi fördela det ekonomiska, vi är i princip överens men vi behöver hjälp med att upprätta liksom det här avtalet. Men när vi pratar om frågor om barn, vårdnad, umgänge, boende, då är det oftast att det har eskalerat liksom. Mm. Och då kommer man för att söka liksom ett eget juridiskt ombud. Det är ju också ett problem, därför att jag tror att fler föräldrar skulle nog kunna komma och söka medling.
Exakt. Mm.
Om den tjänsten också var finansierad av det allmänna eller försäkringsbolagen. Men det är den inte, utan det är tvister som finansieras av det allmänna och försäkringsbolagen.
Mm.
Så här finns också en liksom konfliktdrivande...
Det visste faktiskt inte jag. Men vårdnadstvister, det är inte någonting man står för med egen plånbok helt enkelt. Utan det är någonting som...
Beroende på inkomstnivå och hur lång tid som har gått från själva liksom separationen till dess att man då är i tvist.
Mm.
Så finns en karens där hos försäkringsbolagen på mellan 1 och 3 år. Det varierar lite. Men i snitt går det 3 år från det att föräldrar separerar till någon av dem stämmer i domstol. Och det är säkert ingen slump heller om man tänker på den karensen.
Mm.
Därför då får du finansiering via rättsskyddet i din hemförsäkring.
Okay. I hemförsäkringen?
Ja.
Jag hade ingen aning om det.
Ingen aning.
Nej, och det är faktiskt ett problem. För det är det vi också försöker lyfta i arbetet med varannan vecka. Att vi har liksom ett stödsystem där vi har konfliktdrivare inbyggda i processen utan att man kanske tänker på det sättet. Så att Elisabeth var ju tillsammans med en av våra partners i riksdagen för 2 veckor sedan och pratade just om betydelsen av medling. Vi har skrivit debattartiklar där vi visar på att Sverige är sämst i Norden på att liksom förordna och bevilja medling.
Att det är så?
Ja,
sämst
så vi har
i Norden?
Ja. Det är bara ungefär 3% av alla domstolsfall som medling överhuvudtaget liksom beviljas. Och då tänker vi att det borde ju ordnas, finansieras och beviljas egentligen innan en domstolsprocess. Och då ska det ju sägas att i alla kommuner i Sverige så finns det ju familjerätt, kallas det, den enheten. Och där kan föräldrar frivilligt få hjälp med samarbetssamtal.
Mm.
Men det är ingen utpräglad liksom medlingsmetod det sättet, utan det är ju ett sätt att försöka liksom hjälpa föräldrarna till överenskommelser som ska hålla över tid. Så här har vi mycket kvar vi kan göra.
Och ni vill ju jobba proaktivt i de här frågorna med varannan vecka.
Ja, och det var ju därför jag och Elisabeth sa att det här måste man kunna göra någonting med. Och hennes man då faktiskt, Erik Sjölander, som IT-ingenjör hade ju då redan tillsammans med Elisabeth liksom spanat fram väldigt mycket idéer på hur man med hjälp av digitala verktyg kan liksom, ja, men minimera riskfaktorerna och liksom uppmuntra friskfaktorerna i det som också i forskning då är klarlagt är viktigt för ett starkt föräldrateam. Och det är där Malin Bergström också kommer in då, barnpsykologen och forskaren vid Karolinska institutet, som ju har drivit liksom hela den forskningen i CHESS-projektet. Ja. Och landat just i slutsatsen att det här med växelvis boende, det är det bästa alternativet för barn efter en separation.
Det är så intressant tycker jag, för det känns inte som att det är den allmänna uppfattningen där ute. När man pratar med folk så är det ju ofta att så här, men det är klart att det är bäst för barnen att ingenting förändras, att det blir så lite förändring som möjligt, att de får liksom vara kvar i samma miljö etc. Men vad, kan inte du berätta lite liksom sammanfattat, vad är det som man kan se i forskningen som gör att det faktiskt gynnar barn att bo i det här växelvisa?
Men det är ju såklart så att om barn kan växa upp i kärnfamilj där det inte är konflikter, så är det det bästa för barn. Mm. Men att växa upp i en kärnfamilj med ett spänningsfält eller konflikter som är liksom dagligdags närvarande, det är sämre för barn än att bo med sina föräldrar under olika tak och slippa de här konflikterna. Så forskningen visar väldigt tydligt att det är just liksom konflikterna som är det allvarliga hotet mot barns liksom långsiktiga välmående. Mm. Inte om de bor under ett eller två tak.
Nej. Mm.
Sen jämför man då det växelvisa boendet med barn som växer upp då med bara en förälder. Och det sticker ju ut. De barnen liksom har större utmaningar och drabbas liksom oftare av psykisk ohälsa.
Mm.
Och föräldrar som ska dra hela ansvaret själva
mår
ju också sämre och har det tuffare ekonomiskt och allt möjligt. Så att med den här forskningen så är det ju inte att de uppmuntrar människor till att säga att barn ska bo växelvis. Det är det bästa för barn. Det de säger är barn ska inte växa upp med konflikter.
Nej.
Och är skilsmässan ett faktum så ser det ut som att barn mår väsentligt mycket bättre när de har tillgång till båda sina föräldrar, en vardagskontakt där också pappa packar gympapåsen, gör läxor, läser godnattsagen. Mm. Barn själva som bor växelvis berättar att de är ju alltså mer nöjda än vanligt med sina pappor.
Är det barn specifikt som får lika mycket tid med pappan som med mamman?
Barn i alla fall som träffar sina pappor liksom regelbundet.
Oavsett om det är liksom varannan vecka, hel vecka eller varannan helg eller något sånt.
Just bara helgumgänget, då tappar du den där vardagskontakten. Mm. Så det är just där man har, man kanske har torsdag till måndag, eller man, men man har en vardags liksom kontakt där. Det är pappan som fixar picknick och det är pappan som läser läxan. Det är pappan som
knyter. Det kan man ju ändå dra en liksom referens till det som vi ser i den forskningen vi mycket tittar på med föräldraledighet. Att när pappan tar egen föräldraledighet, det vill säga att han är hemma själv med barnet, så ser man ju att barnet mår väldigt mycket bättre av den ytterligare relationen. Och pappan växer ju in i den rollen på ett helt annat sätt än om man delar det så att den tiden pappan är hemma, då är också mamman hemma.
Ja.
Så att just den här ensamtiden där man får kliva in i föräldrarollen är ju uppenbarligen superviktig för att bygga föräldra-barn-relationen.
Verkligen, och det här mår ju papporna väldigt mycket bättre också. Det är inte så att papporna ska liksom anses som sämre, men det kan vara en större utmaning för dem att ha självförtroendet att också liksom kliva in och ta rollen fullt ut. Om mamman har tagit ut väldigt mycket av föräldraledigheten, det vet jag ju själv. Jag hade ju ett försprång. Jag var hemma med min son i 1,5 år.
Mm.
Och hans pappa visste ju inte vad hans olika ljud eller gester betydde. Ja. Det är ju så här, men nej, det är inte ny blöja nu, det är mat nu.
Ja, exakt.
Så att det är ju också att papporna känner sig liksom mer behövda och fått bättre självförtroende i föräldraskapet.
Ja, att de kanske får kliva in på ett annat sätt och ta båda rollerna. Alltså också utöka liksom mammans roll i sin egna, det här emotionella stödet. Och finnas där för liksom alla tillfällen på ett annat sätt.
Ja.
Men gud vad intressant.
Det är ju ett väldigt, liksom, en väldigt jämställd form av föräldraskap. För du gör ju de facto allting liksom, under din vecka, under barnveckan. Så att, ja.
Ja, men spännande. Och då, du träffar ju då din medgrundare som hade börjat spåna på det här då, tillsammans med sin man som också är er tech-utvecklare.
Ja,
och hur liksom startade allting? Hur började ni bestämma er för att nu gör vi ett bolag av det här?
Ja, men det var Elisabeth och Erik som ville liksom trycktesta det där på mig. Jag var då marknadschef på en stor juristbyrå. Så att de kom och vi vill visa dig någonting. Vi vill pitcha det här och se vad du tycker och tänker. Och det här var ju på något sätt liksom förverkligandet av allt som jag hade tänkt att jag ville göra. Men aldrig förstod att, ja, men jag förstod att det skulle jag fixa tekniskt. Liksom. Så jag var ju så entusiastisk och försökte liksom på olika sätt få igång mina arbetsgivare på det här.
Ja.
Men det är ju som vanligt i bolag, man har prioriteringar och budgetar och det fanns inte liksom plats för det. Då frågade jag egentligen bara, om jag hoppar av här nu, fångar ni mig då? Gör vi det här tillsammans då? Och de bara, ja!
Ja, vad häftigt.
Gud, vad roligt.
Så det var, nej det var...
När var det här?
Det här var våren 2020.
Vid pandemin där. Precis.
Precis. Det var ju också så Men har man väl, och det där måste ni känna liksom också, har man väl fått liksom den där känslan där både liksom huvud, hjärta och mage står i så här, allt står i perfekt balans. Jag måste göra det.
Då måste du göra det. Ja, men definitivt.
Och det kändes också som att det var ett sätt att samla liksom alla mina olika erfarenheter. För jag har haft en ganska spretig karriär där jag har gjort vad jag tycker har känts kul och meningsfullt. Och då är det alltid från liksom bankfinans till marknad, affärsutveckling. Så att det var så här kan jag göra, liksom, kan jag använda mig av mina kompetenser.
Har ni liksom fundat eller finansierat det här själva eller tog ni in investerare eller hur resonerade ni där från början?
Vi har ju lagt in mycket tid själva, i oavlönad tid. Vi fick bidrag från Vinnova, innovativa startups del 1 och 2, vilket har varit så viktigt för oss. Och sen har vi tagit in lite sweat equity som man kallar det då.
Just det.
Men inte till stor del. Utan vi gör ju vår första liksom, finansieringsrunda nu egentligen.
Ja, just det. Och hur tycker du det går då i dagens klimat att resa pengar? Vi är i samma fas.
Det är verkligen, jag skulle säga tufft. Och det är inte bara för att det är tufft klimat, utan det är också för att jag gör någonting för första gången. Så att det är också en läroprocess. Liksom, där jag kan se att initialt har vi nog lagt för mycket tid på fel typ av investerare. Vi är i en pre-seed och vi kanske har lagt tid på möten och försökt övertyga liksom, större VC-bolag som man då lär sig.
Kan vi skriva under på?
Ja. Där har vi också lärt oss. Så att det är en process och det är så lärorikt.
Men det finns ingen guide för det här. Det är så lätt för någon som har gjort det förut att bara säga att så här, om någon kunde titta på en utifrån, ge en objektiv bedömning att så här, din rekommendation nu borde vara att söka den här typen av investering.
Men det har jag ju också liksom förstått efterhand att det går ju att skriva en guide på det där, men det är ju också helt och hållet beroende på vad det är för bolag man vill bygga.
Absolut. Det får ju, men så är det ju.
Ja, för det finns ju så här, generellt kan man tänka på och sen så möter man den där investeraren som man känner så här, nej, men det här var just det, för jag vill ju bygga en annan typ av bolag.
Men jag tycker att man blir så lite trött på all det man, den kommunikation man möts av från investerare, speciellt då kanske VCs eller liknande typer av investerare. Man går in på deras hemsidor och ser de här fina orden om hur mycket impact de vill göra, hur mycket bättre de vill göra världen etc. etc. Och att de stöttar i så tidigt skede och de är så aktiva i sina bolag. Och så känner man att man kommer in i mötet med vissa förväntningar. Och de kan sällan riktigt upplevas. Det känns som att alla säger ungefär samma sak. Men det är inte det som de egentligen gör eller menar.
Nej.
Det finns liksom ett glapp där. Jag hade önskat att det fanns en större transparens. Att de kunde säga att så här, vi letar efter exakt det här. Mm. Vi vill att du ska komma hit till den här omsättningen. Eller att du är post money, har visat på intäkter etc. etc. Mm. Sådana saker som liksom, det står inte, utan man måste bara lära sig vilka som tittar efter vad.
Men jag tror det är så mycket timing, det är så mycket vilka personer, kemin i mötet, hur man liksom hittar det där förtroendet mellan varandra.
Ja.
Det är mycket sådana saker och det som spelar in. Alltså, tror jag.
Det är min erfarenhet också, att det är så slumpartat nästan, när man väl liksom...
Det finns liksom ingen formel riktigt.
Nej, det är väldigt mycket kemi. Jag tänker på när man säger, hur har ni värderat ert bolag? Alltså, i tidiga faser är det svårt att ha en mall för värdering. Och jag tänker att det måste väl vara ungefär på samma sätt för de VC-bolagen. De letar ibland efter det där liksom odefinierade i de tidiga faserna. Vilket man förbrilt försöker identifiera och lyfta fram allt möjligt. Men
ni har ju så spännande grejer i er produkt. Kan du inte berätta lite om just tjänsten och hur den funkar och det här med AI?
Vi har ju tagit fram, vi lanserade ju i somras i liksom vårt grundutförande, och man kan säga vad killer feature, det är väl det som vi numera brukar prata om, som att appen, man outsourcar liksom tjatet och gnatet till oss. Så att man skapar liksom en överblick om plats när man samlar allt om barnen. Vad är det som ska packas nu inför nästa överlämning? När är nästa överlämning? Och vem är det som hämtar och var? Och behöver vi ändra klockslag? Men då gör vi det lite enkelt och snabbt. Liksom. Och så är det balletträning eller basketträning. Och är det på din vecka eller min vecka, och är det återkommande, vem kör, vem följer med, vem betalar den där avgiften för ballettklassen? Lucia is coming up liksom. Vem köper tomtedräkten? Väldigt mycket av det där som alla föräldrar måste hantera också i vardagen, men just när man då har barnen under olika tak, så ser vi att här finns det liksom extra utmaningar, att du kan inte bara snabbt stämma av i köksbordet på morgonen.
Nej.
Och sen är det ju också ett sätt att liksom synliggöra barnet.
Exakt.
Och ge barnet liksom tillgång till alla sina viktiga vuxna på en plats. Så du kan ju ha liksom med mamma och pappa, eller mamma och mamma och pappa pappa. Du kan ha mormor där, du kan ha bonuspappa där, du kan ha bonusfarfar eller barnvakten eller... Så det är ju ett sätt att, Malin Berg som hon brukar säga det så fint liksom, att när man är varannan vecka förälder, då är man förälder, man är förälder varje vecka. Och man måste liksom spinna det där nätet runt barnen som tryggt förflyttar dem mellan olika platser. Men de ska ha med sig sina saker och de ska liksom känna igen sina rutiner. De ska få...
Men egentligen lite så som man borde jobba, även om man inte är skilt, tänker jag.
Ja.
Att egentligen för att dela på ansvaret.
Ja.
Jag tänker att det kanske är cyniskt av mig, men jag tänker att en av anledningarna till att ni behövs är för att man inte har delat lika innan. Hade man delat helt lika innan, haft lika ansvar för alla aktiviteter, för alla massäckar, för allting, då känns det som att så här, då hade kanske inte behovet varit lika starkt.
Mm.
För då hade det varit tydligt vad man skulle göra. För man har gjort det förut.
Ja,
Nej, men vi får köra igång varje vecka också.
Ja, exakt.
Jag kom hem efter att vi lyssnade på dig igår när du hade så inspirerande pitch, stod på scen.
Ja.
Så berättade jag om er för min man och han var så här, men gud, det där borde ju vi ha varje dag. Men det är klart liksom, man har, alltså nu är det ju familjen AB när man lever i de här småbarnsåren framförallt och då är det ju där vid köksbordet. Okej, idag är det skridskor, har vi packat det, idag är det gympapåsen, du lämnar så då får du liksom ansvara för vissa grejer då. Så det är jättemycket koordinering liksom som sker där vid frukosten ju.
Ja.
Och sen då, om du liksom lever varannan vecka, så ställer det ännu högre krav på att man är med i momentumen, att man har koll, att man känner att man, ja, men att man är med i barnets hela resa och inte bara varannan vecka.
Nej, för det är ju en av de stora liksom, utmaningarna med varannan vecka-livet. Det är ju saknaden efter sin unge. Liksom. Vi brukar prata om tomrum varannan vecka. Och att där också kunna liksom, man få insyn i vad som händer. Barnet själv kanske vill dela med sig någon teckning eller i alla fall bara säga, ja, men nu okej, nu är det liksom, de ska gå till mormor eller det är det här som händer eller ett sätt att liksom, ja, men få lite närvaro ändå.
Ja,
och det kan man ju ordna på andra sätt också, men det finns ju också föräldrar som verkligen inte vill ha kontakt med varandra.
Nej.
De allra flesta har ju det ändå för att funka fint.
För det liksom.
Men det är också många, och särskilt i en viss fas efter skilsmässan där det är jobbigt att ha kontakt. Mm. Och där är det ju fint att kunna liksom lösa det enkelt.
Ja, men det kan jag verkligen förstå om man gått igenom en smärtsam process. Och sen ändå för barnens skull såklart att behöva stämma av mycket.
Ja.
Så kan ju ni verkligen vara ett hjälpmedel in där, att man slipper faktiskt.
Det belastar ju också liksom föräldrakommunikationen, så här, glöm nu inte att packa ner gummistövlarna. Och den som får det där sms:et, men jag brukar väl inte glömma.
Nej.
Det är klart jag kommer. Alltså, det är det där vi pratar om, outsourcer tjatet, att låt föräldrar prata om det som är viktigt, så kan vi hålla på och påminna och göra allt det där tråkigt.
Men ni har ju en supercool funktion också, eller en nödvändig funktion, att ni går in och stoppar ett samtal som inte är helt positivt.
Ja, vi varnar i alla fall dagsläget. Vi får väl se hur vi liksom ska ta det vidare, för det finns ju möjligheter att kunna liksom också, jag tänker stoppa om det är relationer där det finns liksom påståenden om hot eller våld eller så. Men idag så varnar ju liksom textrutan som man skriver i, den blir gul, orange eller röd beroende på liksom graden av konfliktdrivande kommunikation. Det är en...
Det borde finnas på alla sociala medier.
Ja, verkligen.
Kan inte vi sälja in den featuren till överallt?
Ja, men jättebra.
För
det blir direkt och så synligt och bara, okej, vänta nu.
Toppa. Menar jag verkligen det här?
Exakt. Ja. Man tänker ett varv till.
Man vill nästan att det omvandlas till en sån där skrikande emoji.
Nej, men och det kan ju också vara liksom att ibland så går det ju ganska fort när man skriver och man avser inte att låta liksom dryg eller raljant eller vad det nu är, men det kan ju ändå liksom uppfattas så. Det kan ju vara skönt att bara så, oh, den här blev gul. Jaha, det kan uppfattas så kanske. Ja, men då formulerar jag om.
Jättebra, det skapar ju ett helt annat medvetande och en schysstare relation liksom överlag.
Ja, men det är det.
För det är väl det man signar ändå under på till slut. Att ja, vi har ju bestämt att gå skilda vägar.
Ja.
Så det vi kan göra nu är att liksom ha en schysst ton för barnen.
Ja. För barnens skull. Exakt. Ja. Det är som man får se det.
Så det är ju jättebra.
Ja, men det är det som är liksom vår mission och tanken, att det ska kunna vara liksom friktionslöst och bara ett briljant samarbete.
Ja.
Så att man kan ta tillvara på sitt bästa, ge sitt bästa och så över tid bygga den där föräldrarrelationen istället för att den bryts ner av liksom missförstånd, tjat, taskigheter. Mm. Barnen blir väldigt mycket tryggare och gladare när föräldrarna faktiskt liksom hanterar så de klart. Där sakerna tillsammans.
Känner ju av
och slipper bli budbärare. För det är ju det värsta man kan utsätta liksom barnen för. Att man trashtalkar liksom den andra föräldern. Jag har hört en psykolog berätta att när du pratar illa om barnets andra förälder inför barnet, känslomässigt landar det hos barnet som att du säger elaka saker om barnet själv. Ja. Vid en viss ålder är de så starkt integrerade liksom, i identifikationen med föräldrarna så att det blir...
Det är de liksom, för det är deras familj.
Ja, det är klart. Och sen det där annars också att behöva, säg nu till pappa att han måste betala glasögonen, för jag har inte råd liksom.
Hur funkar, vad ser ni vad gäller det ekonomiska när man lever varannan vecka? Hur sköter man fördelningen av pengarna och vem som betalar vad? Och har ni några insikter i det?
Ja, alltså det... När jag jobbade som familjerättsjurist så blev jag faktiskt ganska förvånad. Jag förstod att så fort föräldrar har växelvis boende då finns det inga ekonomiska liksom, underhållsskyldigheter gentemot varandra längre.
Nej.
Eller till barnen. Utan då anser man liksom fullgöra sin omsorgsplikt eller underhållsplikt den veckan eller de dagarna man har barnet halva tiden. Men det vet vi ju hur verkligheten ser ut. Att det kan ju vara jättestora liksom, inkomstskillnader. Och hela liksom, lagstiftningen kring det här med underhållsbidrag vilar ju på en princip om att barnet har rätt till en liksom likartad levnadsstandard hos båda sina föräldrar. Och om den ena har mer så ska det också liksom ändå återspeglas i barnets liv alla veckor.
Ja.
Det vanligaste är ju att föräldrar försöker dela rakt av bara. Och de som har det lite bättre ställt, där är det oftast liksom inga problem. Nej. Det är mer att man ska hålla på och swisha och sköta transaktioner och vem betalar vad, som kan vara liksom administrativt strul. Men det finns
och vad innebär det då? Du menar att om båda är höginkomsttagare oavsett skillnaderna mellan dem så delar man 50-50?
Ja.
Vilket egentligen kanske då inte... Kommer man då från delad ekonomi om en tjänar 200 000 kronor i månaden och en annan tjänar 45?
Ja.
Så är det kanske egentligen inte helt rimligt att dela 50-50. Men det är enklast, konfliktmässigt från konfliktperspektiv.
Det är absolut enklast. Och jag vet så många föräldrar som tjänar just mindre som... jag tar inte den konflikten.
Nej,
jag har råd så då betalar jag hellre hälften. Men du har ju då också föräldrar där man verkligen inte har råd. Och det känns ju jättejobbigt såklart. Och det är där vi också håller på att utveckla ett ekonomiverktyg nu. Vi ska implementera det innan sommaren där vi guidar föräldrar till en liksom budget och en schysst fördelning.
Mm.
Om det är så att ni vill och tycker det känns bra så kan ni komma överens om en 70-30. Det blir bra för barnen. Liksom.
Ja,
och om det är så att den ena tycker att det är jätteviktigt med hockey och den andra tycker att ja, det är fint med hockey men jag har verkligen inte råd. Då kanske den andra föräldern som har råd säger ja, men då tar jag alla kostnader för hockey.
Liksom. Mm.
Och så kan man bara sätta upp det där på ett bra sätt och så ordnar vi vår app liksom, transaktionerna och uträkningarna så att det blir bara funktionsfritt där också. För det är ju min erfarenhet att det är det man oftast hamnar i konflikt om.
Det är klart, svårt med pengarna. Man vill ju ge barnet allt och så har man inte den möjligheten.
Nej.
Och plötsligt blir man föräldern som inte kan ge barnet det barnet vill ha.
Ja. Nej, men har man inte råd och så om man får välja då mellan hockeyträningen eller typ liksom kunna betala hyran den månaden eller få handla.
Och då har du
då blir det ju liksom ett påslag igen då till, så här, till barnet. Alltså du kan inte spela hockey eller du, liksom, vi kan inte göra det nu. Du, eller du får då fråga din pappa eller mamma. Eller så här.
Det blir ju
mycket friktion liksom.
Det blir friktion och det är också drivet av liksom rädslor. Jag har ju haft varannan vecka liv själv och det finns ju liksom underliggande ofta en rädsla av att ens barn ska tycka att det är roligare.
Ja,
hos den andra föräldern.
Ja.
Det blir liksom en där competition
där. Ja, och inte att man väljer att gå in i tävlingen men att man kan liksom brottas med rädslan.
Ja.
Tänk om han egentligen vill vara med hos pappa. Men
för det måste vara det värsta man kan höra sen att de säger att de inte vill komma till en. Liksom.
Ja, men det är tufft alltså. Och det är därför vi säger också appen ska ju inte handla om rättvisa mellan föräldrar, för det är barnets bästa som ska vara avgörande, men det finns ju ändå sätt vi kan liksom lindra de här oron och rädslan av att jag har inte råd, jag har inte pengarna, men vi kanske kan lösa det på ett bra sätt, för att det ligger i barnets intresse att vi inte går in i den där tävlingen liksom. Särskilt inte kring pengar och prylar, för det är verkligen så icke-konstruktivt.
Men det är ju så bra genom er då att man tidigt kan ha samtalet så här, okej, nu går vi skilda vägar, vi har olika förutsättningar, låt oss prata om det direkt ekonomiskt, än att det ska bara byggas upp över tid. För oss så, ja men det kom ju ganska tidigt liksom in i vårt arbete det här med att 40% kvinnor inte har råd att skilja sig. Mm. De kan inte lämna en relation på grund av pengar. På grund av att de är så beroende av den personen de lever med, rent ekonomiskt. Då. Och ni då stöttar ju liksom när man väl har bestämt sig för att gå skilja vägar, men hur stort är det gapet liksom, från att så här, okej, nu har jag bestämt mig för att gå liksom vara independent till att man faktiskt ska leva varannan vecka liv och klara sig rent ekonomiskt och liksom ta hand om hela ekonomin själv. Och går ni in och stöttar i de frågorna rent liksom hur man ska...
Ja, alltså vi har ju ingenting konkret som stöttar mer än det här ekonomiverktyget där vi i alla fall belyser liksom och tar fram möjligheten att göra en annan fördelning än 50-50.
Mm.
Men vi tog ju fram en rapport där vi kartlade hela den här ganska dolda liksom familjegruppen för några veckor familjer. Och då har vi definitionen lite bredare än att vi bara pratar liksom varannan vecka exakt. Utan, ja men där vi har både mamman och pappan som är fortsatt engagerade. Och det behöver man ju inte läsa vår rapport för att kunna liksom se att vi vet ju att kvinnor efter en separation har det tuffare ekonomiskt.
Mm.
Och det är,
ganska rejält.
Ja, och det är betydligt fler män som tjänar över 40 000 i månaden än vad det är kvinnor. Och det är betydligt fler kvinnor som tjänar under 20 000 i månaden än vad det är män.
Mm. Så det vilka konsekvenser har det på relationen till sina barn efter en skilsmässa?
Alltså allting blir ju mycket, mycket, mycket svårare.
Ja.
Där du liksom...
Blir det att de inte vill komma till det till slut? Blir det att de inte...
Nej, och den här frågan får ju Malin Bergström med barnpsykolog jätteofta. Mm. Liksom, och hon fortsätter ju bara ihärdigt liksom, framhålla att det är ju inte det som är det viktigaste för barn. Ja, de vill ha närhet, kärlek, närvaron, liksom, uppmuntran, bekräftelse. Det är alla de sakerna som är viktiga i föräldraskapet.
Mm.
Men likväl så har du inte pengarna och därmed liksom ofta är den som hamnar liksom i baksätet när det är julklappar eller födelsedagspresenter eller utlandsresor eller vad det nu kan vara. Det är klart att det påverkar liksom ditt självförtroende och din...
Men det blir verkligen så att jag tänker att det som påverkar föräldern negativt får ju effekten att det sen påverkar barnet.
Ja.
Att det, för att barnet märker att föräldern är nedstämd och inte känner sig tillräcklig.
Mm. Barnet kan också känna skuld.
Exakt.
Om barnet är tillräckligt gammalt och förstår så kan också barnet känna skuld där man förstår att det är jobbigare för den som inte har pengar och man kan känna skuld och skam när man får åka på utlandssemester med den ena föräldern men den andra har aldrig råd. Och så att jag tycker, och jag säger alltid det, liksom, att om man är den som tjänar mest, har man den här motviljan liksom, mot att betala till den andra eller betala lite mer liksom. Gör det ändå för ungarnas skull, för det är faktiskt ungen som är mest betjänt av att det finns liksom mat, fritid, lek, möjlighet, inte till ett materiellt överflöd, men så att det inte blir för stor skillnad.
Mm.
Det kan väcka liksom känslor av skuld och skam hos barn.
Ja, men jätteviktigt. Vad avslutningsvis här nu då, Linda, det känns som att vi kan prata hur länge som helst.
Det är så himla intressant.
Det är så viktigt ämne också, och det känns som att det finns så mycket att lära här. Men vad skulle du ge för tips till föräldrar som befinner sig i ett skede av att gå skilda vägar helt enkelt? Vad skulle du ge för tips till dem vad gäller tiden framför sig och framförallt med fokus på barnen? Hur ska man, vad ska man tänka? Man ska ju först ladda ner er app helt enkelt. Det rekommenderar vi.
Det kan man göra om man bor ihop.
Men börja lära sig. Vad kan du ge till dem som går igenom det här just nu?
Nej, men man brukar ju den här klassiken på flygplanet liksom. Man måste ha på sin egen syrgasmask först. Mm. Och det är ju en situation där min erfarenhet är att man har en liksom, det blir ett tryggare genomförande om man förstår vad innebär det här för mig ekonomiskt.
Mm.
Vad har jag råd med? Var kan jag bo? Innan man har liksom landat den frågan så är det mesta bara kaos. Liksom.
Mm.
Vad har jag råd med? Var kan jag bo? Så fort ni har liksom bestämt er för att gå skilda vägar, berätta för barnen.
Mm.
För barnen känner på sig mycket, mycket mer än vad man tror.
Mm.
Och undvik att liksom gå in i långa förklaringar om varför eller hur eller vems fel eller... Ni är vuxna och ni har liksom en vuxenrelation.
Mm.
Men framförallt liksom, Malin brukar säga att det finns ett värde i att kunna gå igenom motgångar tillsammans med barnen. Det finns en man pratar om resilience liksom hos barn, att de blir stärkta av motgångar.
Våga vara öppna och ärliga med dem.
Ja.
I form av det som är liksom vettigt att dela. Det vill säga inte vad man kanske känner för den andra personen, utan de besluten man har fattat.
Man kan säga jag är jätteledsen just nu, men det kommer att bli bättre.
Mm.
Ge hopp.
Mm.
Var stöttande. Bekräfta att barnen får vara ledsna. Det här är liksom någonting, det är en motgång i livet. Men det kommer att bli bra.
Ja.
Och det är ju också det att det kommer att bli bra. Ja. Det blir bra för alla så småningom. Mm.
Barn är ju otroligt duktiga på att anpassa sig.
Ja.
Alltså de är ju kameleonter liksom.
Ja men verkligen. Och jag tycker forskningen där också, att vi nu vet att får man ihop samarbetet och liksom tar bort konflikter från barnen långsiktigt, generellt. Barn är ju såklart olika, men på generell nivå så mår de inte sämre än barn som växer upp i kärnfamilj.
Nej.
Vi kan ta bort det där stigmat. Ja. Liksom. Det är inget misslyckande. Det är inte skamfyllt. Man skadar inte barnen för livet för att man flyttar isär.
Mm.
Den får vi liksom göra upp med nu.
Mm.
Men annars liksom, ta hand om sig, var lyhörd, var bjussiga mot varandra när man nu ska bygga liksom föräldrarrelationen.
Mm.
Begrav den där kärleksrelationen ordentligt. Ta bort, liksom, lägg stridsyxan i den där graven också.
Mm.
Och sen är det ju liksom fokus på föräldraskapet. Och där vill ni ju kunna sitta tillsammans när ungarna tar studenten.
Exakt.
Och fira det. Ja. För det är ändå det man har gemensamt.
Ja.
Glädjen och kärleken till de här ungarna. Det finns ingen annan som kan dela det som föräldrar. Liksom.
Nej.
Precis.
Och en sista fråga bara. Om man då är den ekonomiskt svagare parten, vad skulle du säga? Vad har du för tips? Vad ska man liksom försöka få den andra parten att förstå i den situationen som gör att det blir bättre för barnen i slutändan? Hur tar man det? För jag tänker att det är ett tufft samtal, för att man måste också visa sig väldigt sårbar i en situation där man sitter med en person som man kanske, man vet inte vad som har hänt och det kan finnas jättemycket konflikt, och så ska man också behöva blotta då att man är ekonomiskt liksom väldigt sårbar.
Ja.
Mm.
Nej, det är tufft, och där tycker jag fokusera på barnets behov. Prata inte om dina ekonomiska behov, utan prata om barnets behov.
Mm.
Och det är ju så man generellt liksom räknar på underhållsbidrag, är så här, okej, man fastställer först vad barnet har för behov och sen tittar man på var ens ekonomiska förmåga. Så att närma sig det ämnet genom att säga okej, jag vet barnet. Att barnet vill spela hockey, behöver det här. Det finns liksom schabloner på kostnader om man inte vill liksom gå in för mycket i den egna ekonomin. Säga utifrån din ekonomi, min ekonomi, skulle du kunna tänka dig och bidra med en lite större del än hälften. För jag har svårt att klara barnets liksom behov med hälften just nu. Så att man inte ber om pengar, utan kan du ta en större del av kostnaden. Det brukar vara mindre laddat än att man själv säger, du måste faktiskt betala till mig.
Exakt.
För det vet jag också att många känner, att de vill inte betala till den andra föräldern, men de kan ta större del av kostnaderna.
Ja, det är verkligen bara psykologi, men det handlar ju om en maktbalans.
Ja.
Och att man känner att jag som vuxen inte är beroende av dina pengar.
Exakt.
Utan det här är för ett annat ändamål.
Ja. Ja, men verkligen.
Superbra tips.
Tack Linda för att du kom till Kärleksförsäkringen.
Men tack snälla för att jag fick vara här. Så kul att träffa er och få liksom också lite bättre insikt i allt fint ni gör. Ni gör jättebra grejer.
Ja, verkligen. Men tillsammans här ska vi kunna rädda alla familjer.
Ja,
let's join forces!
Ja.
Absolut, tillsammans
kan vi göra skillnad. Oavsett hur de ser ut idag i framtiden.
Tack Linda och stort lycka till med allt med varannan vecka.
Tack snälla och detsamma till er.
Ha det så bra.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.